all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Dagens allesammans, Åke Norberg som sagt. Jag ska prata om albumin. Nu ska jag hålla en 30-sekunders presentation av albumin, så det kan sammanfattas med: visst, vi kan använda albumin, men det finns ingen evidens för att det är bra. Så nu kan vi ta bakgrunden till detta. Jag ska prata lite kort om bakgrunden om albumin som prediktor för ena och andra, om SSAIs guidelines och vad det är för studier som de egentligen bygger på. Granska underlaget lite grann, det är ju SELF, SAFE och ALBIOS som är huvudstudierna där, kan man säga. Jag ska ha lite fördjupad diskussion och så ska alltihopa ta 30 minuter. Får ni förstås avbryta och fråga och sådär vidare. Det här är ju ingen hemlighet för er att man ger intravenös vätska. Om man hör Anders Perner prata om klassikstudien och så där, så kan man ju säga att till och med det kan ju möjligtvis ifrågasättas, och framförallt det här med att man ger i form av bolusar. Men okej, vi ger ju i alla fall vätska när vi behandlar sepsispatienter och patienter med trauma och chock. Det är oklart vad vi ska använda för vätska, och när det gäller albumin kan man säga att det som inte finns konsensus om riktigt, det är ju alltså på vilken indikation ska vi använda albumin och vad ska vi ha för behandlingsmål när vi använder albuminet? Vilken dos ska vi använda? Och nu när stärkelsen har gått i graven efter de här 6S- och CHEST-studierna, så stiger ju landstingets albuminförbrukning. Och Karolinska är värst, överlägset värst. Och sen har vi ju ett annat problem, och det är att vi själva inte riktigt kan gräva i de här frågorna, för att vi, man får ju inte bedriva kliniska prövningar på intensivvårdspatienter i Sverige så länge, kanske nästa år när man har ändrat det här med consent. För det första är det ju så här då att albumin, om man tittar som på albumin liksom i största allmänhet, så det finns ju egentligen inga sjukdomar där man har för högt albumin. Har ni någon som träffar på någon som har liksom för högt albumin? Det finns inte riktigt på kartan. Man kan ha för lågt då, då. Och det intressanta med den här kurvan, det här är ju USA, de har ju tittat på hur många patienter som helst, och så är det 30-dags mortalitet i förhållande till preoperativt serumalbumin. Det mesta, och så ser ni här att om man har 45, då är det 2% mortalitet, och så stiger det här till 25% mortalitet om man börjar komma här under 24. Det intressanta med den här kurvan tycker jag, det är ju att den börjar ju klättra här. Vem reagerar på att någon har 34 i albumin och därmed har dubbelt så hög mortalitet? Det här är ju något försäkringsbolag, va? Det är de som gräver i data. Och de vill ju veta det, så de kan kunna bestämma premierna rätt. Och tittar man på morbiditet, det är ju samma här. Va? Alltså kurvan börjar ju åka iväg redan här uppe i det här liksom 40-domänet. Man kan, det här handlar egentligen om varför har man lågt albumin. Och då kan ni se här att om man har nefros, då har man lågt albumin för att det läcker. De här svarta prickarna här betyder albumin i urinen, hur mycket som går dit. De röda prickarna är syntesen. Och så är det någon sorts fraktion av normalvärdet 1. Och här är serumalbumin då. Det är samma här då, att det är fraktion av normalvärdet 1. Om man tittar då på de här som ligger under 0,5, det vill säga man har 20-ish sådär i albumin, så är det ju väldigt många som ligger i den rejongen, och det beror, de syntetiserar men det läcker ju. Leverpatienter har inte riktigt förluster på det sättet som man ser på den här kurvan, utan här är det ju så att har man låga albuminnivåer, så beror det ju på att man inte tillverkar något albumin. Och sen så, som de har grävt lite här och kommit på att det finns nog ett sånt här, någonting som heter FC-receptorn, som är någon sorts cellytterprotein och som är inblandat i albuminens degradation. Och då minskar den också. Och det är ju praktiskt, för då bryts ju inte albumin ner lika fort, och då kan man spara på de enstaka albuminmolekyler som trötta levrar orkar göra. Och därför så ser ni att det är väldigt, väldigt få av de här. De har ju liksom lite lågaktigt albumin, de här leversviktspatienterna, men de har inte de här katastrofalbuminen som nefrospatienterna har. Utan här blir liksom någon sorts balanserat underskott istället, man säger. Man har också tittat på det här med om albumin. Den förra bilden jag visade, eller förra bilden, det var ju det här med att albumin innan kirurgi var dåligt om det var lågt.
Det är också dåligt om det är lågt efter kirurgi, överraskning. Och om det droppar då, man istället för att titta på bara vad själva värdet är, titta på hur mycket det droppar, så står det ju här att postoperativ albumin is a marker of surgical stress och predictor och clinical outcomes. Så att det är ju inte heller kanske så i och för sig märkligt, för det gör man ju större kirurgi man gör, desto mer faller ju albumin under själva ingreppet. Ja.
Hur korrelerar albumin till ålder? Liksom, nu när vi opererar på 5- och 90-åringar, kan man liksom kika på albuminvärdet på samma sätt?
Ja, jag skulle vilja svara ja på det. Man har ju lite sämre syntesförmåga när man blir tillräckligt gammal, men det är inte jättestora skillnader. Och sen är det väl, nu kommer ju du in på en svår fråga som är lite svår, och det är ju det där med hur är det mellan 80 och döda. Den gruppen är ju ofta inte så himla väl undersökt faktiskt, utan när man säger det händer ju inte så mycket med åldern. Nej, just det, upp till 80. Men vad händer sen då? Så att jag, när de blir de riktigt, riktigt gamla, så vill jag inte riktigt svara på frågan. För att jag vet inte svaret. Nu ska vi hoppa över till det här med intensivvård, tänkte jag egentligen ägna resten av mötet till. Och då finns det ju en sån här SSAI-guideline där de ju säger, det är ju Perner och de här, we suggest that crystalloids are used for resuscitation in general ICU patients and in sepsis rather than albumin. Det var ju resuscitation då, så att alla börjar med krystalloider. Det är en svag rekommendation, vilket ju betyder att man liksom inte har tvärsäkert vet att det här är rätt. Och egentligen bygger den på att det finns ingen skillnad. Alltså det går inte bättre för patienterna som får albumin, men det finns ju en kostnad. Och sen så tycker man att det evidens som finns är lite si och så. Och det kommer vi ju komma tillbaka till lite grann. Och det här är ju deras Forrest-figurer här då. Den här översta A så är det ju mortalitet. Och då ser ni ju här att det där är albiosstudien och så är det safe-studien, och här har de ju valt ut de safe-patienter som hade sepsis, och då ser ni att ja, den kryper väl liksom lite på ena kanten ändå möjligen, men när det gäller njursvikt som är den här, så är effekten åt andra hållet då. Mer albumin, mer njursvikt. Om vi tittar på vad den här SAFE-studien var egentligen. Anledningen till SAFE-studien, det var att 98 kom Cochrane med en rapport som i princip gick ut på att albumin var farligt. Och SAFE skulle ju då, det är ju faktiskt ett otroligt fyndigt namn, skulle ju då upptäcka att albumin var just SAFE. Det var det de undersökte. Som ni ser, det var 16 IVA avdelningar i Australien. Det var vuxna, jag satt som en sån här pickofråga, det är ju modernt. Vuxna IVA-patienter, det var lite undantag. Det var ju en väldigt stor kohort av patienter. Man gav albumin då som intervention 4% eller natriumklorid som kontroll. Och det höll man på med så fort man tyckte att patienten behövde volym. Det var det som var grejen här. Och så var outcome mortalitet i 28 dagar. Och själva indikationen för att man gav albumin, det var alltså inte att albumin var lågt eller av någon annan anledning, utan det var att man tyckte att nu behöver patienten volym. Och tog man fram en brun, eller om det möjligtvis var svart kartong, och det var färgade aggregat som man inte skulle se om man gav albumin eller koksalt. Hur de löste den här löderfrågan kan inte jag riktigt förstå, men ja. De gjorde en feasibility-studie först som på något vis skulle visa att vi vårdgivare inte visste vilket vi använde. Och då så såg man då i alla fall att de första dagarna, 4 dagarna, så gavs i genomsnittet 2,2 liter albumin mot svar eller 3,1 liter natriumklorid. Och det var ju en faktor 1 till 1,4. Så visst, det gick ju åt lite mer koksalt än albumin, men inte så väldigt mycket mer. Och där har ni ju hört Andreas prata i morse om detta med glykokalix. Alltså att när väl glykokalix har kalkat ur, så är det egentligen ingen skillnad på att ge albumin eller något. Det var en take-home av den här för mig. Och så här ser den här Kaplan-Meier-kurvan ut. Man blir ju, ja, det kan man ju säga här. Det verkar ju inte vara något större problem med att ge albumin. Det är ju liksom inte katastrofsämre. Och det är det de skulle visa också. Och sen så mockar de på lite grann i materialet, och då ser ni här är det ju alla patienter, och så hittar man småningom severe sepsis. Och då när man tittar där på de där som har det, så är det ju liksom lite, fast inte signifikant. Men det är lite, det finns någon sorts signalvärde där i alla fall, kan man ju tycka. Här Albios-studien då, som man lite sådär metaanalysmässigt buntar ihop med SAFE, den undersökte ju en helt annan sak, vill jag säga. Som ni ser här, där är det här Volume Replacement per Albumin in Severe Sepsis, The Albumin Italian Outcome Study. För det första var det en öppen undersökning, så här var det ju inte såna här svarta burkar där man inte visste vad man gav. Och för andra, ja, så var det då IVA-patienter med allvarlig sepsis. Så här har man ju redan valt ut en grupp patienter som man ju inte alls gjorde då i SAFE-studien. Och så gav man 20% i albumin med målet att man skulle få upp plasmaalbumin till 30. Det är ju liksom en helt annan sak. Så att då, och 30, hur uppfann man 30? Ja. Och så gav man ju, annars gav man ju koksalt då, då. Man gav koksalt även till de här albuminpatienterna, så att de, alla fick ju liksom vätska. Och de här fick inget albumin. Det var någon enda patient som fanns albumin här, för de hade någon sorts rescue-nivå som var 18 eller någonting. Och så var ut outcome då, primary outcome var mortalitet i 28 dagar. Gick det här då? Ja, för det första kan ni se här att de där albumin patienterna, de svarta här, det här är ju medelvärdet, så ser det sådana här interkvartil range. Och då ser ni ju att, ja men de är ju, verkar ju ganska åtskilda så här, även om det ju faktiskt en fjärdedel av patienterna är ju mellan där och uppåt. På samma sätt som en fjärdedel är här nedanför. Så det är klart, en viss överlapp fanns det, men får jag ändå säga att de lyckades hålla isär grupperna ganska bra. Och så ser man också att de kom inte upp till 30 förrän ungefär efter en vecka, trots att de unnades att ge 60 gram per dag. De gav alltså tre såna här 100 ml 20% albumin. Jag vet inte om albumin är gratis i Italien, men annars är det någonting med avståndet mellan Grifols fabriker och kunden som spelar roll där. Och så här ser deras Kaplan-Meier-kurva ut. Här var ju primary outcome, 30 dagar. Var ju inte så stenhård skillnad kanske. Och här var secondary outcome och det var mortaliteten vid 90 dagar. Det finns ju någon sorts liten signalvärde där, men den är ju i alla fall inte signifikant. Och det här var ju liksom det då. Primary outcome, all cause death, 28 dagar och 90 dagar. Och då var det ju så här att när de här SSAI-gruppen tittade på det här är såna här supplement som finns till deras guidelines, om någon orkar läsa det. Men då i alla fall så värderar de här studierna lite granna. Här ser ni att de har 3000 patienter och det är ju 1800 från Albios-studien och 1200 de sepsis-patienterna som fanns i SAFE-studien. Så säger de då, här är det ju risk of bias, very serious, säger de då. Dels så var ju studien öppen, dels var den underpowered och dels så att de, ja just det, den var öppen och underpowered, så de tyckte att, så det är ju inte så att man inte vet om man ger 300 ml 20% i albumin. De andra fick inte 300 ml någon sorts svarta flaska med färgade aggregat. Det hade ju varit förnyligt, men tänkte man inte på eller hade inte resurser till eller så. Alltså det här med att mörka albumintillförsel är ju inte helt trivialt, kan jag säga. Men så att den här grade, som det heter, är grading of recommendations, det har ju att göra med det här att man värderar bevisläget och kvaliteten på det bevis som finns. Och då kom de egentligen fram till det här att kvaliteten var inte så där helt toppen. Och då blev det ju så här. Använder ni albumin? Handen. Ja, just det. Är ni ensamma om det här? Och det kan jag svara på att det är ni inte riktigt. Här så har European Society of Intensive Care Medicine gjort en sån här liten survey. Det är väl som alla såna här nätundersökningar, de har ju en sorts, ja, till korta kommande förstår ni ju, men i alla fall. Så här var det då. Här är optimization av IVA-patienter. Optimization, det är ju liksom vad som helst på vem som helst. Och då ser ni ju ändå att det finns ju några 18% stycken att lite albumin kan väl alltid bygga upp. Ja. Då väljer de det där för att optimisera sina patienter. Och här har ni, har de frågat på severe sepsis, septisk chock. så står det så här att i de här severe sepsis guidelines så ska man ju börja med kristalloider, men vad gör ni sen? Och då så här står det då alla möjliga: when would you switch to add colloids? 861 svar. Och då ser ni här att det här är det vanligaste svaret, va? Det är hypotension. Och sen så är det det här svaret som heter persistent preload dependency. Och här står att det är hypoalbuminemi, tyckte man var ett skäl också. Och här är det fixed volume of crystalloids. Då har man väl bestämt sig att efter 40 ml kristalloider så är vi ingen mer. Eller så. Ja, så där gör folk i Europa i alla fall. Evidens eller ej. Och i Surviving Sepsis Campaigns nuvarande 2016 regler så står det ju att de suggests using albumin in addition to crystalloids for faktiskt initial and subsequent resuscitation. When patients require substantial amounts of crystalloids. Och så säger de då att det är weak recommendation and low quality evidence. De tycker, gör så här. Fast det finns ju inget stöd. Ja. Nu för tiden så låter man sig ju liksom inte nöjas med att ens primära studie inte visade några resultat. Särskilt inte när det är sådana här jättestora studier med tusentals patienter, utan då mockar man ju liksom runt i materialet tills man hittar något som man tycker är roligt. Och här då så har de här tittat på SAFE-studien. Nu skulle de göra en sån här multivariatanalys, och då har de hittat 919 av de här sepsispatienterna som ju var 1200 någonting i SAFE-studien. När de har tyckt att här har vi mycket data. För de som inte råkar komma ihåg det, så är det så att det är väldigt svårt att göra multivariatanalys om man inte har kompletta data. För alla rader där det fattas data åker ju liksom ut. Så man hade 919 tillräckligt kompletta data där i alla fall då. Och så gjorde man en lite analys där då, multivariat analys. Och då hittade man ju, jag tar det nerifrån här. För det första så upptäckte man då att titta, urosepsis verkar ju vara mycket bättre än att ha lungsepsis. Men det visste vi ju. Och sen så tittade man det här som jag sa allra först. Visserligen pratade jag om kirurgi då, men det är taskigt att vara på IVA med sepsis också, ha lågt albumin när man kommer in. Då är man sjukare eller klarar sig sämre. Och här är det ju liksom väldigt starkt sådär då. Även det här med att det är bättre att ha urosepsis än att ha lungsepsis. Just det. Och här ser ni då på att vara lottad till albumingruppen i SAFE-studien var faktiskt då med en liten hårsmån bättre än att vara lottad till koksaltgruppen. Som en sån multivariat. Men, ja. Så det är ju ett observandum som finns i alla fall. Så det finns ju liksom något stöd som är lite mer än noll. Och här är ju då likadant var i Alvios-studien då. Att man ägnade sig åt sån här post hoc subgruppsanalys. Och dels så står det här är ju lite mystiskt av mig att visa på detta viset, men det är time to suspension of vasopressor in inotropic agents, och då var det ju så att det gick att gå ur vasopressorerna lite fortare i de här som fick 300 ml 20% i albumin per dag. Överraskning. Ändå gjorde det. Och sen så hittade man ju det här att man tittade på man identifierade nya identiteter, så man delade upp sina patienter i de som hade sever sepsis och de som hade septisk chock. Det hade man ju inte riktigt talat om från början att man tänkte göra, men när man gjorde det så upptäckte man att de här som hade septisk chock faktiskt hade lite lägre 90 dagars mortalitet. Och det skrev man, och sen skrev man då att det där borde man ju vårt bevisa ännu mycket mera. Och då så var det ju någon som skrev någon liten editorial här i Critical Care att måste väl vara lite försiktig ändå i hur man tolkar det här data, för nu börjar ni liksom prata om en post-hoc-analys av ett tertiärt outcome och sådär. Och så svarar de ganska spydigt på det där, och sen hittade jag bloggen som den här Sean P. Kane, som då alltså är en editor i den här blarran, skrev. Och det var ju rätt kul läsning. Jag tycker ni ska googla upp det här om ni vill. Fram tycker då att för det första har New England Journal of Medicine släppt igenom en massa slappa formuleringar där de säger att hurra vad det här var bra. Han tycker de skulle ha varit mycket strängare i vad som skrevs i den här artikeln. Och så kommer den här meningen som jag verkligen gillar: despite an overall negative trial, the manuscript had a stench of determined, obstinate, unyielding bias in favor of finding a benefit to albumin at all costs. Det är ord och inga visor. Ja. Men det är ju kul det där. De här italienarna åker ju liksom runt hela världen och säger att albumin är skitbra. Det botar ju alla som har septisk chock. Det har de inte riktigt visat. Det var ju inte det som deras studie var designad för att visa ens. De här figurerna, de har gett albumin till intensivvårdspatienter väldigt fort. På 10 minuter har de tryckt i dem 200 ml 20% i albumin. De hade CVP som safety-parameter. Och så tittade ni här på hematokriten, och då ser man ju här att hematokriten ramlar ju ner så här. Och då kan man ju ägna sig åt lite matematik här och tycka att ja, men om man har då så här mycket liter blod och så häller man i 200 ml, då går ju hematokriten ner för att man har hällt i 200 ml. Så. Därifrån till dit då. Men i själva verket gick det ju ner ända hit då, hematokriten. Och då menar de, ja, här sker en rekrytering på ett visst sätt. Men nu kommer vi in till det här, ett av alla ämnesområden där undertecknade inte riktigt begriper fysiologin i det här. Det är ju möjligt att andra gör det, Andreas eller sådär. Men alltså jag tycker, det här kan ju inte bara vara lymfåterflöde som späder ut här. Det måste ju liksom spädas på något annat sätt. Om man nu rekryterar vatten från glykokalyx eller I don't really quite get it. Men alltså jag tror ju att de här data stämmer, men sen så ser man ju att den här effekten, volymeffekten här, den fejdar ju av. Och de har visat en annan graf här på sina, de har ju lite kontroller och så om sina septiska patienter, och då ser ni ju här att efter 4 timmar så är det ju bara 2/3 av den där volymeffekten kvar. Och alla har väl varit med om det här hur man ger albumin, och så nästa morgon har det ju inte hänt någonting. Har försvunnit, eldats upp, käkats upp, sprungit och gömt, sifferifierade ben eller vad som helst. Det bedrivs lite studier i Sverige. Den här Benser, en kollega från Lund, de håller på med något som heter R-studien. Här finns deras studieprotokoll. Men de tittar ju egentligen på postoperativa patienter, om det spelar någon roll om man ger albumin fort eller långsamt. Och hur mycket expansion man får av plasma beroende på hur man bärs åt. Det här är ju en studie som har pågått på Solna bland annat. Man har gjort sådana här volymkinetik som Robert håller på med, och som man tittar på de här olika volymerna och hur det expanderar och hur det fungerar då, i lite olika tillstånd. Och då ska de titta på, Solna har ju tittat på postoperativa patienter som just är färdigopererade, tror jag, på uppvaket. Men man tittar på andra patientgrupper också och jämför då att de här omständigheterna, om man har inflammation eller inte, så kommer det påverka hur kroppen hanterar den här albumininfusionen. Sen finns det ju liksom någon sorts idéer så här som äger rum i Kanada då, eller Lund, att albumin liksom mer ska betraktas som ett farmakon och inte bara som någonting, som en kolloid som håller in vätska i blodbanan eller så genom de mekanismer man inte riktigt vet hur den är. Och att det skulle vara dess antioxidantiska effekter, eller man pratar om det här att albumin ska vara välfungerande, så ska ju inte själva albuminet vara oxiderat, för albumin oxideras i flera steg och till slut kommer det till ett läge där det är, den här oxidationen inte är reversibel, och då funkar den ju mycket sämre, kan inte alls binda lika mycket och kan inte andra ämnen, alltså kan inte fungera då så att säga i den funktionen som ändå är en scavenger. Och sen så tittar också på den här heparin binding protein, som man menar är någon sorts ämne som är relaterat till de här glykokalyxskadorna och läckagen. Det här är ju apropå det här med om man ger fort eller långsamt. Den här heter ju FIST, heter väl den här studien, va? Det här är Maitland. De här afrikanska barnen, de har ni hört talas om, hoppas jag. Där man ju ser så här, det här är ju dödligheten. De här två grupperna fick bolusar med koksalt eller albumin, och ingen skillnad här heller mellan just dem, och de här fick inga bolusar. Det känns ju lite jobbigt. Det här kan man säga, det är den enda större studien som bevis, som jämför att ge en bolus med att inte ge en bolus som finns. Det här är evidensen. Vi borde sluta med bolusar, eller hur? Fast det är kul med bolusar, för då kan man göra en intervention och så kan man själv avläsa effekten efter en liten stund. Så det tilltalar, tror jag, vårt lite otåliga anestesiologiska sinne. Det är ju inte så mycket för det där att sätta in en tablett och så säga till patienten, kom tillbaka om 3 månader för att se om. Utan vi vill ju gärna se resultatet nu. Redan 10 minuter är ju ganska långsamt. I alla fall. Man kan fundera mycket på vad är mekanismerna i det här. Är det själva bolusen, är det natriumtillförseln eller kloriderna? Vad är det de gör? Det är oklart, skulle jag vilja säga.
Okay. Det här med albumin och läkemedel.
Ja.
För att innehålla effekt och tolka konsar.
Ja.
Är det ett teoretiskt resonemang eller är det visat att det är så?
Men det är nog ett... Alltså, det finns ju många läkemedel som binder till albumin. Och om man har en väldigt variabel albuminkoncentration som åker omkring så här, så blir det ju svårare. Och då får man anstränga sig lite mer när man ska tolka läkemedelskoncentrationerna. Och man måste ju på något vis... Ibland kan det ju vara det här att det är den fria fraktionen som har effekten och det som sitter på albuminet har ingen effekt. Så att visst, det kan ju, det ligger ju något i det. Man kunde kanske skaffa sig en annan algoritm där man liksom gav en koncentration och så gav man en albuminjusterad koncentration. Det skulle ju vara ett annat sätt att liksom hantera det här problemet. Men vi använder ju det här själva på Huddinge. Alltså den patientgrupp som idag får mest albumin på intensiven Huddinge är ju levertransplantationspatienter, och av just det här argumentet. Kirurgerna kräver det. Så är det. Men jag tror ju, det skulle absolut kunna vara möjligt att vara närmaste problemet på ett annat sätt.
Men vet du om man har visat att effekten av läkemedel faktiskt är sämre med lägre albumin?
Kan inte svara på. Det måste man ju svara på för varje enskilt läkemedel i så fall, hur mycket det är som sitter på albuminet, om det är den fria eller den totala eller den bundna fraktionen som är påverkar effekten. Jag kan inte känna att det finns ett generalsvar på det. Var ni på den här faktiskt ganska underhållande studiedagen i Danderyd häromdagen, där Anders Perner var och pratade om klassikstudien? Då har han tagit fasta på de här Maitland-grunkerna. Och då har igen kommer jag in på det här, alltså man kan ju inte bedriva några studier om man inte kan liksom få till en lite snitsig akronym för studien. Så här. Det här tycker jag är så kul, hur man liksom får ihop det till. Så den här studien heter Classic, det är en feasibility-studie, Conservative versus Liberal Approach to Fluid Therapy of Septic Shock in Intensive Care. Classic. Det som är kul här tycker jag, att man kunde ju byta to fluid therapy här till vad som helst. Man kunde ju lika bra skriva protein, daglig proteintillförsel, och det skulle bli klassik i alla fall. Det var bara det att vi hade inte kommit på det. Ja. Fast vi tittar på det. Nåja, i alla fall, en öppen RCT på 9 skandinaviska IVA-avdelningar. Pico-frågan igen, va? IVA-patienter med septisk chock, 151 stycken. Och interventionen är då restricted protocol, och det är så här: efter de här första 30-40 ml kristallid då till sepsispatienter som i Surviving Sepsis campaign är tillåtet, så får man inte ge vätska om det inte finns några tecken på allvarlig hypoperfusion. Och så har de definierat vad allvarlig hypoperfusion är då i den här studien, och det är laktat och MAP och marmorering, alltså det är olika cut-offsar då, och marmorering och oliguri de första 2 timmarna och så. Och annars om man lottas till det här protokollet, då får man ju ge mera vätska om hemodynamiken på något vis blir bättre av mera vätska, tycker man. Och outcome är ju inte hur det går i de här 2 grupperna, utan det var ju hur mycket vätska hade man gett första 5 dagarna och respektive på hela IVA-tiden. Och det är ju liksom en feasibility-studie för att se, kan vi hålla isär grupperna? Det är frågan då. Och det kunde de ju. Säga. För då står det här att restriktiv grupp fick 1,2 liter mindre första fem dagarna och 1,4 liter mindre på hela tiden, och det där var signifikant. Hur det var extremt mycket protocol violations, 79 stycken eller något sånt här på de här 150 patienterna, och mest var att man gav för mycket vasopressorer. Albumin was administered for circulatory impairment in both groups, kan man läsa här, fast de talar inte om någonting om vilken mängd det var. Men det var ju, det är liksom en liten confounder, det finns confounders här. Och sen så såg man då att här är det favors fluid restriction och här är det favors standard care. Och så tittade man då på död i kemiska händelser och försämrad njursvikt. Och egentligen kan man säga att det finns i den här studien inte mycket som talar för att det är jättebra att beräkna på en massa rätt för patienterna. Men den är väl för liten för att egentligen svara på de här frågorna, och det var liksom mera bara orientering. Nu närmar vi oss slutet på denna lilla, jag har dragit över fruktansvärt, men jag börjar ju se att också några fysiologiska funderingar. Jag har kapillärerna, ja men det är lite den här glukokalyxgrunkan va. Epitelet påverkas ju av inflammation och förmodligen även av vätska sådär, alltså bara att man vräker in tillräckligt mycket vätska. Så blir det något konstigt som händer. Och jag tror ju att det här liksom kan både orsaka och underhålla idén. Det är ju lite det man känner. Och det finns ju en sorts skepsis mot kolloider, att de ligger och skvalpar i periferin och bara håller kvar vattnet där, så man aldrig kan mobilisera det. Det här med mätmetoder är liksom ett elände, rent ut sagt. Och jag kan så småningom vid något annat tillfälle kanske lägga ut texten om egna små forskningsförsök och annat där. Men det är besvärligt att mäta de här sakerna, kan man säga. Och det här med de snabba förloppen som hänger ihop med de här idéerna om att enda sätt att få in vatten i blodet är via lymfåterflödet och sådär. Så jag får inte riktigt ihop ekvationen, kan jag säga. Det måste finnas lite olika mekanismer. Om det är så att man kan rekrytera vatten ur glykokalyx möjligen, eller hur det kan gå till, lite oklart. Men det kan inte bara vara lymfåterflöde. Det är liksom inte riktigt hela sanningen i alla fall. Ja, som jag säger, det finns en kortvarig volymseffekt av albumin som kan upplevas positivt. Alla har väl hällt i patienten skvättalbumin för att kasta ut dem från POP. Ja. Evidensen för att albumin på lång sikt skulle vara bättre än krystalider ens för utvalda IVA-patienter är svag, och albumin är dyrt. Och det är fortfarande inte så att det finns någon sorts konsensus om, ja men när får vi ge albumin då? Oklart. Och vi förstår liksom så pass lite av det här, så vi kan inte ens designa den här studien som ska ge oss svaret på frågorna riktigt än. Så vi jobbar ju med att i den lilla rutan. Och häromdagen så hittade jag den här. Belomo där har ni kanske hört om. Han är väl i Australien någonstans. Och jag har skrivit den här artikeln då, Albumin Administration in Sepsis. Och det här är deras conclusions, där de säger att finns det någon nytta med det här överhuvudtaget, så är det väl i någon sorts subgrupp av IVA-patienter som vi ännu inte har upptäckt. Men den ska i alla fall inte ges till IVA-patienter i största allmänhet, och att användningen beror på lite regionala guidelines. Och så står det så här att present clinical judgment, vad nu det är, physiological reasoning, det är vad jag tycker, rather than strength of evidence, det vill säga någon som helst bevis, är liksom drivkraften för att ge albumin. Det vill säga det jag sa från början. Ni kan ge albumin, men ni har ju ingen bevis för att det är bra.